1947 skrev Albert Camus sin roman Pesten. Där gestaltar han vår bräckliga, möjligen illusoriska, individuella frihet när ett oväntat hot sveper in och råttorna börjar dö i trappuppgångarna. Camus berättelse har uppenbar bäring på oss idag. Här i mellanmjölkens land har vi ju varit vana vid stabilitet. Men nu, ett mikroskopiskt virus och decennier av grundläggande social trygghet sätts i gungning. Är det först nu vi får syn på vad som verkligen utgör fundamentet i ett samhälle? Vad blir viktigt vid en stor samhällskris som denna? Och hur påverkas våra ideal och våra principer? Det är frågor i filosofiska rummet vad krisen lär oss. Vid mikrofonerna har vi socialpsykologen Lasse Denzik, kulturjournalisten och författaren Jenny-Maria Nilsson och filosofen Roland Poirier Martinsson. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tack.
Jenny är här och Roland och Lasse är i en studio i Stockholm. En fråga som jag tror att vi alla grunnar på, det är vad sker med mig i en sån här, under sån här förhållanden? Vem är jag i krisen? Lasse Denzik, om vi börjar med dig, vem är du?
Ja, jag är på ett sätt en lite befriad människa genom krisen, därför att jag slipper en del sammanträden, en del möten, en del framträdanden och kan ägna mig åt det jag egentligen vill göra, att sitta vid mitt arbetsbord och skriva, och är ganska lugn i krisen ur den synpunkten, rent personligt. Bor på landet för mig själv och klarar det ganska bra.
Mm. Och trots din aktningsvärda ålder på dryga 70 så...
Ja, det betyder jag är försiktig. Jag träffar inte folk. Jag undviker att gå i butiker och sådana där saker. Men det stör mig personligen inte särskilt mycket. Jag har ju familj runt om i världen och jag är väldigt glad åt de elektroniska medier som gör det möjligt att träffa mina barn och mina barnbarn och andra släktingar och vänner på det sättet.
Jenny-Maria Nilsson då, du har själv ställt frågan i en krönika i Sydsvenskan för en veckas tid sedan. Vem blir du i det här läget?
Ja, det är ju intressant eftersom att det handlar ändå om vår individuell, alltså vår individidentitet gentemot i förhållande till staten och i förhållande till samhället i övrigt, i förhållande till andra människor, att det på något vis sätter ljuset på det. Jag tror att jag skäms nästan lite för att jag är lite som Lasse där, att vi introverta klarar ju det här lite bättre. Vi är lite glada att vi kan liksom säga det när vi vi måste inte gå ut längre och tycka sig nej, men det är bäst att bli inne nu. Så på det sättet har jag vissa fördelar. Men sen så har jag också, i och med att jag är stoiker och utilitarist, så har jag faktiskt tränat på den här typen av scenarier. Worst case scenarios är en del av mitt filosofiska inre liv, kan man väl säga.
Du var ju med i ett program vi gjorde om just stoicismen för en tid sedan. Menar du det, att du verkligen har nytta av en slags också, grundstoisk hållning nu?
Ja, det tror jag. Det är ju svårt att säga vad som är en själv och vad det är att man har tränat i. Men jag har ju också varit utilitarist länge och var ett tag praktiserande buddhist, och där finns det faktiskt meditationer där man försöker tänka långsiktigt hur varje handling man utför påverkar det samhället omkring sig.
Så hur agerar du, eller hur resonerar du som stoiker då när så mycket av det som är normalitet försvinner runt omkring dig?
Ja, men jag började ganska tidigt alltså och tänka på att vara solidarisk och tänka på hur mina handlingar kunde påverka andra. Och då hade jag ett worst case scenario. Att då hade jag liksom, detta är ett nationellt och internationellt nödläge. Och nu måste jag anpassa mig efter det. Så att jag började tidigt med att tjata på mina barn, kan man säga. Nej, men jag började tidigt med att försöka hålla avstånd och tvätta händer. Och se till att just jag inte skulle sprida smittan vidare.
Säger Jenny-Maria Nilsson, vår stoiker. Roland Poirier Martinsson då, filosofen. Vem blir du när det blåser snålt?
Jag har ju tre barn, tonårsbarn, och den rollen som pappa då går jag in i mycket mer, märker jag. Alltså för mig är det ju väldigt lätt, precis som för andra här, att isolera mig både praktiskt och mentalt, men det är svårare för tonåringarna, och jag jobbar hårt med att få dem att följa rekommendationerna som vi alla bör leva under. Så det är väl en aspekt av det. Den andra skulle jag säga att jag känner oss oro, nedslagenhet över inte min situation, men hur detta kommer att påverka internationell säkerhetspolitik, hur det kommer att påverka människor i fattiga länder, svåra omständigheter, och jag är också väldigt orolig för att vi kommer att se svår social oro i städer, i länder. Och de här scenarierna, de oroar mig.
Och där kan jag fylla i att oron, som jag inte känner särskilt mycket för egen del, men när det gäller förhållandena för de som är drabbade, och det vi nyss har lärt att det har kommit smitta in på äldreboenden och liknande, är ju verkligen skrämmande. Mm. Och den förändring som sker i politiken, hoten mot demokratin, som vi kanske kommer att tala om så småningom, det är att man nedmonterar en massa skyddsåtgärder för människors självbestämmande och sånt där, är faktiskt på lång sikt mycket oroande. Liksom naturligtvis de ekonomiska konsekvenserna och det som Roland här nämner, alltså det som kan komma i dess efterföljd med folklig upplopp och liknande. Kanske inte i första hand i Sverige, men runt om i världen, och få väldiga konsekvenser. Sånt är riktigt bekymrande.
Jenny Maria, du har ju skrivit om Camus, och du använde även Camus pesten i din krönika här för en tid sedan. Där finns ju liksom arketyperna i en pestsmitta eller en pandemi.
Ja, han var väldigt, han såg det där väldigt bra, Camus. Jag tror att det är därför som att den boken har fått en revival nu, att den på något vis är en tröst, för att den berättar om, det är ju väldigt annorlunda när det handlar om vad det handlar om, men jag säger ju då i krönikan, och jag menar ju att pesten handlar om etiska och icke-etiska ställningstaganden som individen gör i tider av kris. Och så har han några olika krisarketyper där, hur människor reagerar. Och han hade ju tillfälle att studera det när han var i franska motståndsrörelsen, bland annat. Eller man kan ju till och med säga att Camus hela liv var en räcka kriser tills han dog i en bilolycka. För det var krig och det var oroligheter. Så att han är ju en av de människorna som har fått leva på i tider av kris och försöka liksom, ha sitt liv och samtidigt göra det rätta.
Det finns ju huvudpersonen, kan man väl säga, i boken, Dr. Rieu, som kanske är en slags stoiker, men det finns också andra som lever upp, plötsligt får en liten roll. De har varit gråa musar mest tidigare, och nu får de en roll.
Ja, men det är ju så. I krisen så prövas vi människor, och när allting ställs på sin spets så syns det mer vem man är, naturligtvis. Så är det ju i små kriser som hör familjen till eller det privata till, och så är det i stora kriser också. Och det här är kanske den största krisen som jag har upplevt i mitt liv. Och det är det som han skriver om. Men det är, bland annat så är det till exempel att jag pratade med min vän som är psykolog. Och hon sa att det är väldigt många som tycker att den här krisen är bekväm. För att de äntligen, precis som Cotard i pesten, att han har burit på väldigt mycket skam och känt sig annorlunda i förhållande till omvärlden. Och nu är alla i kaos. Och först då så blir han glad, för nu känner det som nu har omvärlden samma kaos som han själv bär på. Och att det finns ett sånt. Och det är ju ganska sorgligt, för det är just den typen av sårbarheter som jag tycker att den här krisen poängterar på något vis i samhället. Det är ett jättestort stresstest.
Låt mig läsa ett stycke, läsa bara ur Camus pesten. Ganska tidigt, men han då upptäckt att fler och fler råttor dör, även människor har börjat dö. Så står det så här: ordet pesten hade nu uttalats för första gången. På den punkt av skildringen då Bernard Rieu står vid sitt fönster och funderar, må det tillåtas berättaren att rättfärdiga läkarens osäkerhet och förvåning. Eftersom han med vissa skiftningar reagerade på samma sätt som de flesta av vår stads invånare. Gissel är i själva verket ganska vanliga, men man har svårt att tro på gisslen när de drabbar en själv. Det har förekommit lika många pestepidemier i världen som krig, och ändå står människor fortfarande lika överrumplade inför både pest och krig. Dr. Rieu blev lika överrumplad som vår stads övriga medborgare, och det är detta som förklarar hans tvekan. Det är också detta som förklarar att han pendlade mellan oro och förtröstan. När ett krig bryter ut säger folk att det kommer inte att bli långvarigt, det här är för meningslöst. Och förvisso är krig alltid meningslöst, men det hindrar inte att det varar. Dumhet är alltid envis, det skulle man komma underfund med om man inte alltid tänkte på sig själv. I det avseendet var våra medborgare som alla andra, de tänkte på sig själva, de var med andra ord mänskliga. De trodde inte på gissel. Gisslet övergår människans fattningsförmåga. Följaktligen säger man att gisslet är overkligt, att det är en mardröm som går över. Men den går inte alltid över. Och från mardröm till mardröm är det människorna som får sätta livet till. Och i det främsta rummet de människovänliga, därför att de inte har vidtagit försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva. Våra medborgare hade inte försyndat sig mer än andra. De glömde bara att vara blygsamma. Och de trodde att allt fortfarande var möjligt för dem. Ett resonemang som utgick från att gisslen var otänkbara. De fortsatte att göra affärer och förbereda resor, och de hade åsikter. Hur skulle de ha kunnat tänka på pesten som utesluter framtid, resor och diskussioner? De trodde sig vara fria. Och så länge gissel existerar kommer ingen människa någonsin att vara fri. Ur Camus pesten. Ett långt stycke, I'm sorry, men jag tyckte det var så belysande.
Ja, verkligen. Ja. Han är toppen. Ja. Ja. Han belyser precis det, att egentligen så finns de här kriserna i mindre form hela tiden. Att våra liv formas utav, vi tror på något vis att vi är fria, kanske ännu mer i vår tid. Men i själva verket så måste vi anpassa oss efter saker som händer, och vi kanske borde anpassa oss ännu mer.
Lasse?
Ja, det finns ju mycket att lära sig av den boken. En av de genomgående drag, alla dessa rätt olika personer som dyker upp i boken, kännetecknande är att de allesammans förvandlas från att vara någonting till att bli någonting annat. Att de, och jag tror också det är så man måste tänka om den här krisen, att du frågade kanske den, på ett sätt en felaktig fråga, bara vem är du i krisen? För man är inte, man utvecklas, man förvandlas, det kommer ju så många nya omständigheter. Till exempel den tanken som tror jag många idag är medvetna om och delar, att man är inte för sig själv. Man är inte en individ bara, man lever i ett sammanhang där varje handlande jag gör kan påverka alla andra, och vad de andra gör påverkar mig. Alltså en medvetenhet om att vi är samvävda med varandra, inte bara i den lokala miljön utan ännu starkare än kanske det någonsin har varit, betonat hur det lokala hänger ihop med det globala. Och att denna liksom väv av sammanhang, och att vi själva ingår i det och som personer har ansvar för andras väl och ve genom vårt eget handlande. Det tror jag är en insikt som krisen lyfter fram väldigt mycket, och den har ju starka moraliska implikationer.
Sverige sägs ju vara ett av världens mest individualistiska länder. Vi är statsindividualister, brukar det heta. Vi är beroende av staten och CSN och pensionssystemet och så vidare, men inte så mycket av varandra och våra familjer eller släktingar. Vad säger Roland? Hur påverkas våra relationer till varandra, till kollektivet? Lasse var inne på det.
Alltså till varandra i bemärkelsen den lilla världen, så tror jag att vi sluter oss samman på ett ganska organiskt sätt. Om vi tittar på hur vi tar ansvar i förhållande till det större sammanhanget, så en sak som jag tänker på, jag har ju en bakgrund, jag har bott ganska många år i USA, och min känsla det är att vi svenskar nu, vi tar väldigt stort ansvar för den här situationen. Men vi gör det på ett individuellt plan. Vi lyssnar på rekommendationerna, vi följer rekommendationerna. Men man ser väldigt lite av sammanslutningar, spontana sammanslutningar. Medan i USA så skulle en sån här kris, och håller just nu på att hända i USA, så tar människor ett civilt ansvar också i form av att man formar grupper eller att existerande civilsamhälleliga gemenskaper sluter sig samman för att vända sig utåt och hjälpa till. Så jag tror alltså, jag vill inte säga att vi tar mindre ansvar i Sverige, men det sker på ett annat sätt.
Men är inte det där ganska mycket en fördom? För det hör man hela tiden att i Sverige är civilsamhället svagt och det beror på att vi har haft en stark stat som har värnat våra rättigheter. Men när man tittar på data, när man tittar på familjer och när man tittar på föreningsliv och så vidare, så syns inte det jättemycket. Nu har vi ju ingen data på just den här krisen, men det du beskriver som du menar då händer i USA men inte skulle hända här, att hittills i krisen, nu är det ju bara early days, vi kanske får leva i det här länge, så skulle jag vilja påstå att det är just det som har hänt, i alla fall i mitt samhälle. Där är vår Facebookgruppen för min lilla by är full av människor som vill hjälpa andra människor, och byalaget verkar alerta, och hyresgästföreningen har skapat listor där man kan anmäla sig för att hjälpa en granne och handla och så vidare. Och folk har organiserat grupper som kan hjälpa andra. Så jag vet inte, det är fullt möjligt att såklart om det inte finns en stat som värnar mänskliga rättigheter så kommer människor själv att göra det. Men jag undrar om det stämmer att det är så mycket mindre i Sverige.
Ja, nu finns det ju en stat i USA som värnar mänskliga rättigheter.
Ja. Men jag menar just det där att vi är körlade på något vis av staten i Sverige och att de inte till exempel är det i USA.
Nej, men jag vill understryka det att jag ser inte att svenskar tar mindre ansvar för den här situationen. Men jag tycker att jag ser att de spontana uppkomna gemenskaperna och de existerande gemenskapernas sätt att förhålla sig, där ser jag inte på samma sätt det jag hade sett i USA. Men jag vet min fru då som är amerikanska. Hon frågade mig, vart ska jag gå nu för att anmäla mig? Och jag hade inget svar på det.
Nej, men jag har några länkar.
Ja, men då kanske man måste vara på Facebook. Man kanske måste... Men det är någon slags uppsökande verksamhet i högre grad än någonting som hela tiden finns. Alltså jag kan ha fel. Det är uppenbart att jag kan ha fel, men det grundar sig inte på någon fördom. Jag har stor erfarenhet av båda länderna. Mm.
Jag kan säga att jag har kommit hem från ett flera månaders uppehåll i Los Angeles, kom hem alldeles just i krisens början. Och då var det i Los Angeles fram till för 2 veckor sedan ungefär en förhållandevis sangvinisk inställning. Alltså man tog lätt på det. Det var fortfarande så att presidenten i det landet hade talat om att det här kanske var en influensa som inte var så farlig och man skulle klara det och allt det där. Och jag märkte inte den ska vi säga, vi kan kalla det panikstämning eller oro som råder här, och den genomgripande mobilisering som det har varit i det svenska samhället. Det märkte jag inte då i USA. Det kan ha ändrat sig mycket. Jag tror det har ändrat sig mycket. Ja. Men det som jag tror är en upplevelse som är generell, och det är ju att plötsligt så i det här starkt individualiserade kulturklimat som vi lever i, så har människor fått en ödesgemenskap. Man är drabbad av samma sak. Man delar ett öde, för övrigt så delar man ju inte så mycket. Man sitter i samma båt, och det har ju gjort att det har, som Jenny Marie var inne på, att en ökad grannsamverkan, en ökad släktbanden knyts ihop. Man ringer till sina föräldrar eller till sina barn, och man får en slags empatisk, frivillig och solidarisk hjälpsamhet som kanske har olika former i USA och här, men den uppstår på bägge ställen. Och det är en sida av saken, men jag tycker det finns en annan sida av saken som vi inte har upphållit oss vid, och det är liksom det motsatta. Det är helt och hållet motsatt av detta, att man på, om vi talar amerikanska nu, circle the wagons, att man stänger omkring sig, ja. att man blir liksom solidarisk inåt och gör gränser utåt, och vi har ju sett det på ett katastrofalt sätt här, hur länder som Tyskland och Frankrike liksom vägrar att leverera beställda leveranser utav skyddsutrustning till Sverige, och tvärtom Sverige gjorde ju samma sak. Och att man till och med liksom projicerar orsaken till den här krisen på andra, som president Trump har varit inne på vid tillfällen och sådär, att det är kinesiskt eller någonting sånt där.
Men det här, ja, det är det som är så intressant, och på ett sätt så är ju det här en randomiserad, bizarr kontrollstudie eftersom alla olika länder och deras olika system är drabbade av det här, så att vi kommer till kunna utvärdera så småningom vem samhällen som klarade det mest. Men det som du är lite inne på här, och det är också att jag tror inte riktigt på det där att man säger att det är antingen staten eller individen. Alltså från vissas håll och från konservativa håll så säger man, eller till exempel religiösa håll, så säger man att Sverige har ett problem för vi har nedmonterat civilsamhället eftersom vi har haft en stark stat. Men detta är ju ett utmärkt tillfälle att rasta den käpphästen för mig. Men min grundläggande åsikt har alltid varit att en stark stat och en stark individ är bra för varandra. Om staten har individens rygg så kan individen utveckla sina bästa sidor, för vi är allihopa fast i ett slags fångens dilemma-situation med varandra. Att om vi samarbetar så kan utfallet bli hyfsat för oss allihopa. Och jag tycker att det är det som man delvis i alla fall ser nu.
Vad säger Roland, som ju har en konservativ stämpel på sin filosofi?
Nej, men i grund och botten så är jag då som konservativ också förespråkar för en stark stat. Och en stark stats första skyldighet är att skydda sina medborgare. Och i den mån som vi känner att vi kan vara trygga i hur staten hanterar det, så känner vi oss trygga också. Sen vill jag påpeka också, det är en tragisk tillfällighet att detta händer just när USA har Donald Trump som president. Normalt sett, om vi ser tillbaka på Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, den äldre Bush, så hade USA här dels skött det bättre för sitt eget land, men också tagit ett globalt ansvar. Och vad som händer nu är motsatsen. Och detta är ju då, som redan sagts, inte bara ett lokalt problem utan ett globalt problem. Sen med relation till USA så måste man ju komma ihåg också att där händer jättemycket nu vad gäller åtgärder. Men de händer på statsnivå, delstatsnivå och i städerna, som då har mycket större egenbestämmande än vad regioner har här och städer har här. Så man, tittar man på San Francisco nu, tittar man på Austin nu, det är de två städerna som jag har då relation till, så har det ju hänt jättemycket där vad det gäller bestämmelser som ser ungefär ut som i Europa. Så det Donald Trump säger är ju inte representativt för USA på det viset.
Du lyssnar på Sveriges Radio P1 och Filosofiska rummet Vad krisen lär. Och så med mig har jag filosofen Rodan Paré-Martinsson, som vi hörde precis. Det finns författaren, kulturjournalisten Jenny-Maria Nilsson och socialpsykologen Lasse Densik. Nu är ni inne på politik och på demokratifrågor. Det sker ju en slags auktoritär våg över världen. Vi ser Polen, Ungern. I Ungern kan nu Viktor Orbán styra med dekret med pandemin som ursäkt att sätta folk i fängelse.
Men det har de ju hållit på med ett tag. Så att säga.
Men det känns som att det tar fart. Jag vet inte. Lasse, du var inne på demokratins utmaningar här. Ja. Hur resonerar du?
Alltså jag tror att det är ett av det farliga med den här pandemin är att de auktoritära ingripanden som sker i olika länder. Ungern är ett exempel, men det finns ju många exempel. Tjeckien, Chile, Bolivia, Filippinerna, Norge, överallt där, där staten ingriper och sidosätter demokratiska principer, att det blir en slags motorväg för auktoritära ledarskap som kan utnyttja den här situationen och gör det också. Alltså att först gör man det i god avsikt, men det urholkar demokratin. Man utnyttjar läget för att åsidosätta det här. Och jag tror att det som blir det allra allvarligaste, det är hur det här kommer att falla ut. Den svenska modellen, som vi kan kalla den, den svenska sättet att avvika ifrån det vanliga sättet, har ju varit, för att åtnyttja till det vi just sa, att mobilisera civilsamhället. Hela den svenska metoden är ju att vi vanliga människor och vi i våra civila samhällen ska ta det ansvar och uppföra oss på ett sånt sätt som gör att detta inte smittar. I andra länder så lagstiftar man och man ingriper och man skyddar med polis och sådär och militär till och med och kontrollerar. Och dessa auktoritära drag är väldigt svåra att montera tillbaka.
Man kan ju vända och vrida på det här. Alltså, demokrati är inte ett enkelt begrepp. Demokrati kan uppfattas som Habermas demokrati som en process. Demokrati, representativ demokrati, betyder inte att politikerna i varje stund gör så som folkmajoriteten vill. Utan det betyder att de agerar så bra som de kan för att sedan ställas till svars i val därefter. Mm. Problemet är ju de här länderna där man inte kan lita på de fria valen. Mm. Det kan man ju inte i Ungern, det kan man ju inte i Ryssland. Mm. Ett annat problem som har lyfts fram vad gäller Sverige, det är ju myndighetsstyret. Mm. Kan vi ställa politikerna till svars i Sverige efter detta? De har ju inte gripit in särskilt mycket. De har haft ekonomiska paket, men vad gäller smittspridningen så har det ju varit ett myndighetsstyre. Så att tala om detta är farligt för demokratin eller det är inte farligt för demokratin beroende på det ena eller andra landet. Mm. Det tycker jag att måla det för svart och vitt. Mm. Det är ett komplext system, demokratin.
Mm. Jag tycker på sätt och vis också det, att det är att måla det för svart eller vitt, men från ett helt annat perspektiv. Jag tycker att dels en av de saker som vi ser nu, det är att jag delvis tror på den här teorin om att vi lever i ett slags post-democracy. Den här termen som Colin Crouch myntade. Jag har ju studerat skolan väldigt länge och jag ser väldigt mycket där att att man rör sig mellan politiska tjänster och försäljartjänster. Att de här svängdörrarna är öppna. Liksom, så att, alltså att människor, att de som beslutar om saker är också de som sen kan sälja saker.
Så post-democracy ska innebära att alltså det är marknadifiering?
Det kan innebära det, men det innebär att demokratin har tömts på innehåll så att det är mer en kuliss. Nu menar jag inte alls att det är helt och hållet så här i Sverige, men jag menar att det finns vissa sådana tendenser i flera olika länder. Men sen så, någonting som jag tycker att vi måste hålla koll på, för att väldigt många säger det här och jag är också orolig för vart det ska sluta på massa olika sätt. Men de här länderna som vi nämner nu, som Ungern och Polen, de har tagit, och Ryssland också för den delen, de har tagit varje skäl de kan hitta till orsak att demontera demokratin. Det är inte bara pandemin nu, utan det här har de hållit på med jättelänge. Ja, men det är det här och det är det här och det är det här, och ibland är det rena konspirationsteorier. Så jag tycker inte riktigt att man bara kan, det är så som de agerar. De tar de här skälen som de hittar, och pandemin är ju ett väldigt bra skäl. Och jag tycker ändå att det är ganska stor skillnad mellan de länderna som agerar på det viset och att ha krisåtgärder under en period i en demokrati för att hindra att den här smittan ska spridas. Och eftersom jag ändå tänker på de här worst case scenarion, så är jag beredd att staten griper in nu och säger, för jag är ju framförallt så här inriktad på lidande och död. Om lidande och död verkar bli väldigt mycket, så är jag för vissa paternalistiska och ja, behärskande restriktioner
för oss. Det är just det som Orban gör, det är väl paternalism.
Ja, men jag tycker ändå att du måste liksom skilja på varför man gör det. Alltså, det här är ju ett moraliskt dilemma där det är svårt att säga men detta är rätt och detta är fel. Om vi bara skulle säga, nej men vi är redan där. Vi har redan restriktioner som begränsar vår frihet. Om vi skulle säga, nej alla får bara göra precis vad de vill nu för vanligt, då skulle det förmodligen innebära väldigt mycket lidande och död. Så det är ett moraliskt dilemma som vi måste förhålla oss till, hur stora de här restriktionerna är.
Problemet i ett land som Ungern då, det är ju just att alltså det finns ju val i Ungern, det finns val i Ryssland och så vidare. Men demokratin fallerar i bemärkelsen att det finns inte en demokratisk process som leder fram till valet. Och därmed så blir inte valen legitima. Och detta visar sig då på det viset att folket kan inte ställa politikerna till svars i efterhand. Och det är ju det vi kan göra. Vi är ju inte rädda för att media kommer att hindras att låta människor föra en öppen debatt i nästa val. Så vad vi än tycker om politikernas agerande nu, om de har för hårda ingripanden eller inte, så kommer vi att kunna ställa dem till svars. Demokratin kommer att fungera.
Men det är inte, jag tror, alltså, vi kan ju diskutera demokrati, men det är inte riktigt det som är tema. Det som är vår tema är ju vad kommer den här krisen att innebära för de olika samhälleliga systemen där under demokratin. Och jag tror att vi måste börja diskutera vad utfallet kan bli. Alltså allting beror på, om den svenska modellen som då bygger mycket på mobilisering av civilt ansvarstagande och frivilligt åtagande kommer att fallera, att den svenska experimentet faller negativt ut, alltså att vi får fler döda per capita än vad man får på andra håll på grund av att man inte har ingripit med lagliga och repressiva metoder. Då kommer det vara en otrolig backlash för demokratiska processer. För därför att då kommer detta att de auktoritära och ska vi säga, de polisiära och andra ingripande som har varit visat sig mer effektiva att vinna så stor framgång att det öppnar dörren för den här nationalistiska högerpopulismen att vinna kraft.
Men tror du inte att människor lite mer ändå kan skilja på vad som är vad här? För att liksom införa demokratiska restriktioner för att en pandemi grasserar, ja, eller bara för att behärska människor och försöka manipulera, jo, och få dem att lyda. Att det är ganska stor skillnad, jag tror jag ändå.
Det är klart det. Det är klart det. Och jag gör naturligtvis också för till exempel det mest aktuella beslutet att man förhindrar besök på äldreboenden nu när det visar sig att man får smitta där. Det är klart att man måste göra sådana ingrepp och det måste vara pragmatiskt. Det är inte motiven som jag ifrågasätter. Dels är politiker ofta benägna att behålla den här typen av restriktioner. Det är lätt att etablera dem och svårt att montera ner dem. Det liknar den situation som när man ska göra säkerhetsåtgärder av olika slag. Man kan hela tiden höja dem. Därför att man kan säga, men det är ingen som vågar montera ner dem. Därför att man säger, vill du ta ansvaret för att det kommer att komma en terroristattack nästa gång? Och i så fall, så att den här tendensen är ett stort experiment och jag tror att man ska vara mycket varsam. Det handlar inte så mycket om skillnaden mellan Ungern och Sverige och andra. Det är klart att de här tendenserna finns lite överallt. Vi har sett Frankrike till exempel gå fram på ett sätt som inte man kunde förvänta sig i ett land som kanske var de mänskliga rättigheterna, så frihetens och jämställdhetens land. Och så det är paradoxala utvecklingar hela vägen här igenom.
Sen är det ju, jag tycker då att till skillnad från Lasse här, att detta är verkligen någonting som i grund och botten förtjänar diskussion om demokrati. Och den vulgärpopulistiska högervågen som vi har sett på många håll i västvärlden är ett problem av många skäl. Men den definierar inte detta problemet. Vi ser samma repressiva attityder i Kina, kanske ännu mer Venezuela. Så detta handlar ju om auktoritärt styre om vänster
och också höger. Ett land som Sydkorea till exempel som är ett demokratiskt land och som har lyckats trycka tillbaka pandemin och smittan på genom restriktiva åtgärder. Att jag att man hoppas att de inte ska hamna i den här situationen. Men just nu vet ju inte någon hur långsiktigt det här kommer till att falla ut. Det vet ingen av oss. Men jag har ju en lista till exempel med de mest högerextrema på Twitter sedan jag skrev en uppsats om det när jag studerade underrättelseanalys. Och det, där är verkligen precis de som Roland nämner här, de här vulgär högerpopulisterna som oftast använder konspirationsteorier och som inte sällan är ryska påverkansoperationer. Vi har ju till och med några kända namn här i Sverige. De skulle jag kunna säga, de tycker jag just nu är tillbakatryckta mer än någonsin. Det är när jag tittar på hur många likes och hur många delningar de får, så är det en tiondel av vad de hade innan pandemin började. Och nu, det betyder ingenting, det är bara liksom en anekdotisk betraktelse.
Men menar du att detta som vi nu är med dem tillsammans kan vara vitaliserande på något vis för alltså demokratin det, eller för vårt gemensamma
engagemang? Alltså jag har ju studerat de här kontorna ganska länge och jag har liksom aldrig, det enda de alltid får är så här, ja, de betraktar mer eller mindre Sverige som en totalitär stat redan som är i en systemkollaps. Och jag har aldrig förrän nu sett att någon i kommentarsfälten säger emot dem. Fast, alltså där är det inte alls, varför sprider du rykten?
Vad säger Lasse Denzik, historiskt sett vet vi ju att en djup kris, en depression, en ekonomisk lång kris och så vidare kan leda till förfärliga politiska utvecklingar och krig och så vidare. Skulle det också, kan man också tänka sig att det hela skulle kunna vara vitaliserande på något sätt? Vi tvingas nu ta ansvar och engagera oss på ett annat sätt.
Ja, jag tror att det är ju det. Allting har inbyggda motsättningar och vad vi ser här, för att ta det positiva, det är ju ett fantastiskt konstruktivt samarbete mellan virologer och mikrobiologer och hela och vetenskapssamfundet överhuvudtaget för att komma på lösningar. Och det är så många paradoxer. Å ena sidan så är det ju så att den här krisen, eller vad vi ska säga, är ju pandemin i själva sin natur är ju global och det är ett globalt hot mot hela mänskligheten. Paradoxen är att man försöker lösa det nationellt och lokalt, därför att som jag sa tidigare, man stänger gränserna och man försöker tro att vi kan stänga in det, och samtidigt som vi är mer beroende än någonsin. Och mitt i den här, ska vi säga, ökande nationalismen, för att ta en liten mer kuriost, så ser vi plötsligt att svenska politiker uppträder och försöker liksom skäla tillbaka svenska flaggan från Sverigedemokraterna och pryder alla sina framställan på det sättet. Alltså man bygger upp liksom en nationell samhörighet och försöker exploatera det. Samtidigt så ser vi att vetenskapssamfundet mer än någonsin och snabbare än någonsin och mer effektivt än någonsin försöker etablera motåtgärder och finna fram till vaccin och annat sånt här. Så det finns mycket kreativt positivt i det här också som växer fram. Men hur det faller ut, det vet ju ingen av oss. Man kan vara bekymrad över de här auktoritära tendenserna att de ska bita sig fast.
Den svenska tilliten är ju vida känd och beskriven hur vi litar på varandra och samhället och medierna och politikerna och så vidare. Vad säger Roland om framtiden för den svenska tilliten?
Nej, jag tror att det som Jenny Maria kallade anekdotiskt är mer än anekdotiskt. Jag tror att i den här tiden så vänder sig människor bort ifrån vänster- och högerpopulister för att gå till de pragmatiska politikerna i mitten. Vi ser ju hur Stefan Löfvens förtroendesiffror har rusat i höjden. Och vi ser också hur Sverigedemokraterna har helt försvunnit ur den politiska debatten. Återigen, en fungerande demokrati, och Sverige har en starkt fungerande demokrati i process och i att vi kan lita på fria val. Där kommer människor i högre grad att vända sig till de trygga politikerna, om jag använder det uttrycket. I länder där man inte kan lita på den demokratiska processen, där kommer det att finnas mycket större utrymme för ytterkantspartier att exploatera sådana här situationer.
Krisen kan lära oss att lita på varandra, lita på demokratin och lita på vetenskap och pröva erfarenhet.
Den kan i alla fall visa hur viktigt det är med en fungerande demokratisk process och med fria val som vi kan lita på.
Mm. En annan spekulation, eller man ska säga historiefilosofiskt, vad säger Lasse Denstig till exempel, hur utvecklas historien? Vi kan ju tro att vi planerar, fattar beslut, vi styr, vi har kontroll, och så händer sådana här saker, svarta svanar dyker upp så att säga, 11 september, skottet i Sarajevo, nu coronaviruset. Är det våra beslut eller är det kriserna som styr?
Jag tror detta är en otroligt viktig iakttagelse som vi gör nu, att hela i den, ska vi säga, lugna lunk mot vilken man har styrt mot framtiden, att vi planerar och tillrättalägger och liksom skapar det. Politik är att vilja, sa Olof Palme då. Man tänkte sig att om man mobiliserar människor för särskilda mål så kan man liksom etablera de målen och komma fram till det man vill. Det visar ju det här, de svarta svanarnas teori, det vill säga teorin att det som i verkligheten ändrar villkoren för att styra utvecklingen, det är det alldeles oförutsedda, det plötsligt inträffade, det som ingen kunde ana skulle hända och som väldigt snabbt och genomgripande ändrar villkor. Och
det är det. Fast vi kunde ana det. Alltså, jo, men alltså pandemier, de drabbar ju planeten hela tiden, ja, fast ofta så sizzles out, de försvinner utan att vi riktigt märker det.
Det är bara ett exempel, om vi breddar exemplet och säger oförutsedda händelser istället för pandemier. Så, men jag tror att vi har väldigt stor påverkan. I historien så kommer vi alltid att ställas inför oförutsedda händelser som griper in i samhället.
Det är bara, alltså,
vad som spelar roll då, det är i vilket samhälle händer detta. Ja. Och om det händer i ett samhälle som är illa förberett på oförutsedda händelser, då kan de styra det historiska förloppet mycket mer i ett sådant samhälle. Jag tror ju att detta kan verkligen förändra förloppet i en del länder. Ja. För att de inte är förberedda. Men jag tror inte att det kommer att förändra Sverige i grunden på något sätt alls. Detta kommer
men, det sätter ändå ljuset på att det är ju det som ni båda två säger här egentligen, att det viktiga är fundamentet. Man vet inte, vi märker inte av kriser, att livet består av kriser, fast de brukar inte vara så här stora. Det händer saker hela tiden. Vi vill inte riktigt tro det, men det är ju många som har varnat för olika virus att de kommer till att komma. Men det är ju därför som det är fundamentet måste ju vara redo att ta itu med det. Och det är ju det som stresstestet är.
Och vilken riktning?
Det är inte viruset gäller. Det gäller att vi kommer in i en situation där det kommer att komma fler och fler svarta svanor. Det kommer att komma snabbare och snabbare. Och man kommer att leva, om vi tar det existentiellt, i en ökande situation av osäkerhet och oförutsägbarhet. Mm. Och den existentiella utmaningen måste man hantera på ett annat sätt. Det är en sak att bygga för nästa pandemi, men så är det inte en pandemi som kommer. Så är det ett skott i Sarajevo, eller så är det 9-11, eller så är det någonting helt och hållet annorlunda. Och denna kontinuerliga, eller för att inte säga kroniska situation, kommer att göra att man måste liksom vara mycket mer inställd på på kunna ställa om, på flexibilitet och sådana saker.
Jag tror inte alls att detta stämmer. Men jag tror inte livet består av kriser. Jag tror livet består av vardag. Absolut allra högsta grad av vardag. Och det är hur vi formar vår vardag som avgör vad som sker när det händer en kris.
Jag tror att det beror på många. För vissa är det kris, för andra är det kanske vardag.
Existentiell osäkerhet eller vardagslunk. Båda sakerna hänger väl ihop. Så där avslutar vi filosofiska rummet Vad krisen lär oss. Tack till er, Roland Poiré Martinsson, filosof, Jenny Maria Nilsson, kulturjournalist och författare, bland annat till boken Albert Camus, Varken offer eller bödel, och Lasse Denstig, socialpsykolog. Tekniker idag var Per Emil Söderström, producenten heter Thomas Lundqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.